Fan vad tiden går.
Jag heter Mia Blomgren och jag har arbetat som dokumentärmakare i 30 år. Med en mikrofon i handen har jag skildrat Sverige och svenskarna i 3 decennier nu.
Jag skulle be dig att du tar bort det här och jag masserar lite din huvud. Försöka få bort din huvudvärk istället.
Vad ska jag ta bort, sa du?
Den.
Mikrofonen?
Ja.
Jag har rapporterat inifrån vårt land. Och i den här programserien har jag plockat fram några av alla de dokumentärer jag har gjort. För att skildra hur värderingar påverkar en samhällsutveckling. Och det är hopp om att bättre förstå varför vårt land ser ut som det gör idag. För vad är det att vara människa i kungadömet Sverige?
En människa orkar mycket mer vad man tror. Mycket, mycket mer. Om det måste.
I det här avsnittet får ni möta några av alla de invandrarkvinnor och deras döttrar som jag har intervjuat. Och vi går tillbaka 25 år i tiden till år 1998. Marietta tittar ut genom köksfönstret.
Jag tittar efter mitt barnbarn. Han leker där ute.
Dennis står ute på gräsmattan utanför huset. Kan Dennis prata finska?
Nej, tyvärr inte. Men han gillar Finland. Han hejar finska ishockeylag och Finland är bäst brukar han rätta sin pappa. Han är svensk. Brukar han ropa pappa, pappa, Finland är världsmästare i ishockey.
Nu kommer han in igen.
Marietta börjar fnissa när jag välter kaffekoppen och lugnar mig med att hon är van vid sånt. Hon och hennes man Arvo har ju 2 barnbarn som ofta är på besök. Marietta och Arvo Alkola flyttade från Finland till Upplands Väsby i maj 1965. Arvo började arbeta på Svenska Metallverken, som i folkmun kallades Finska Metallverken. För där jobbade många av de finländare som kom till Upplands Väsby på 60-talet. Metallverken ägde hyreshus på Hagvägen och familjen Alkola var en av alla de finländska familjer som flyttade in.
Det tog 3 månader innan jag gick affären ensam. Jag väntade så länge att han kom från jobbet. Och sen gick vi och handlade. Jag vågade inte gå ensam. Om någon frågar någonting, vad ska jag säga? Jag kan inte säga någonting. Oh, det var ju hemskt. Jättehemskt. Vad tänker de? Kan hon inte prata svenska? Vad är hon? Usch.
Det ser ut som du blir lite rörd när du tänker tillbaka på den här första tiden.
Det blir jag. Därför att det var svårt. Det var jättesvårt. Och sen bestämde jag mig att jag måste lära mig språket så fort som möjligt. Annars det går inte. Det går inte. Jag vill inte bli isolerad. Det vill jag inte. Och den vägen är det. Jag blev städerska.
Var det lättare för dig när du hade börjat arbeta?
Mycket lättare. Mycket lättare. Att jag fick komma sen ut och se lite mer än bara i Hagvägen och Lilla Väsby centrum, gamla centrum. När jag började städa, man fick ju dra efter sig sopsäcken och tunga grejer efter sig. Det var ju andra klass jobb då. Det var inte fint då att gå och städa.
Skämdes du ibland?
Ja, men samtidigt jag är stolt. Att alla år har jag tänkt sådär att här ska jag visa att jag klarar av det. Att jag är bra på den. Som jag gör. Det är ju den här kampen hela tiden att visa svenskarna och andra att jag klarar av det här. Fast jag städar. hur svårt vi hade första tiden i pengar och sådär. Just att lära barnen också att hur svårt det än är, ärligheten, det är den som jag sätter högt. Och vi kom just hit när den började gå uppåt i Sverige. Det var många avundsjuka just här för att man kunde köpa en Volvo. Det var ju allas dröm. Att om man jobbar så kan man köpa en bil. Och när vi fick vår första Volvo och andra Volvo och sen började vi drömma om sommarstuga. Och vi började ju jobba ännu mera. Att vi kunde köpa virke och saker. Och sen byggde vi sommarstugan. Det var första som vi byggde. Vi byggde pastorn. Och grannarna tyckte att de där finnarna, de är tokiga. De bygger först pastorn, sen köket och sen sovrummet.
Ni byggde bastun innan ni byggde det andra?
Ja. Vi tyckte om bad och pastor. Och det gör vår lilla Dennis och Sebastian också, vårt barnbarn. De tycker jättemycket om bad och pastor.
Ja, jag tycker att det är så härligt. Och det är så varmt.
Kan du prata finska, Dennis?
Ja, lite. Och jag kan säga hej. Då säger man derve.
Har du åkt med mormor och morfar till Finland någon gång?
Ja, det har jag. Jag har släktingar där. Och då brukar vi båda basta där också.
Det brukar vi göra.
Hur såg svenskarna på er?
De såg säkert att vi var väldigt konstiga. Envisa finnar. De är, hur ska man säga, eget eller hur ska man säga?
Lite egna kanske.
Ja, precis. Ja, vi vill jobba och göra rätt för oss. Är det så som man säger?
Vill inte svenskarna det då?
Jo, det är klart de vill det. Det är klart. Men vi är inte svenskar. Vi har kommit hit.
Det var alltså 1998 som jag träffade Marietta. Och några månader senare, samma år, möter jag Felice.
Det här är våra bröllopsbilder då.
Det är en maffig klänning du har.
Mm, en jättefin klänning. Vit, lång, stort släp, röda rosor. Han har kavaj, svart kavaj, slips. Ja. Jag var 16 när vi förlovade oss. Jag träffade honom hos min gammal mormor då. Han hade då åkt in från Turkiet. Jag träffade honom där. Och så att det bara blev så jag vet inte. Det har nog med traditionen att göra.
Vad är det där Pippi han pratar om?
Pippi Långstrump. Han tycker så mycket om henne.
Mamma.
Felice sätter på en video med Pippi och hennes son Daniel som är 3 år bänkar sig i soffan. Han skrattar åt Pippi och fingrar förstrött på den lilla guldmedaljongen av den heliga madonnan som hänger runt hans hals. Felice och hennes familj är syrianer och de kommer ursprungligen från Turkiet. Felice är 22 år och född och uppvuxen i Sverige, men hennes föräldrar har uppfostrat henne enligt syriansk tradition. Så när hon var 16 år var det dags för förlovningskaffe och hon träffade sin blivande man Ninos för första gången. Hon fattade tycke för honom och 2 veckor senare sa hon ja till giftermål.
De vigde sig när Felice var 17 år och Ninos 20. Och ett år senare kom Daniel till världen. Han är rätt busig, säger Felice. Precis som Pippi. Och precis som jag själv var när jag var liten.
Brukade låsa in mig själv i badrummet och ta ut smink och hålla på då. Då blev ju min mamma arg och öppnade badrummet, så var det helt stökigt och allting. Då fick jag skäll och in i rummet och får inte komma ut förrän du har blivit snäll. Men jag gjorde det ändå. Det finns mycket som är traditioner hos oss. För det första, man får inte gå ut. Man får inte gå på diskotek. Man får inte träffa killar. Man ska helst vara hemma då. För att de ska kunna kontrollera en då. Vi måste vara jungfruar när vi gifter oss. Och så måste man blöda. Om du inte gör det så kan det gå riktigt illa till.
Vem är det som kollar det då?
Det är svärmor. Man får en liten bit lakan då. Med sig in i rummet. På hotellrummet eller om du är hemma. Och så ska du ge den sen till henne då. Så att hon ska kolla om du är det eller inte. Så det är en jättestor press på flickorna.
Var det så för dig med?
Inte för mig. Min man, han vägrade. Min man är väldigt modern. Han är rolig. Han säger att vi ska ut på disco. Ut i bio. Träffa kompisarna. Ta en öl, brukar han säga. Ja, vad kan man säga mer? Malle, håll kisse.
Vem är det?
Min gamla mormor. Hon har hämtat nybakat bröd.
Det är fortfarande varmt. Tack så mycket.
Äta.
Mm, gott.
Det är mycket gott, ja.
Hon säger hennes svärmor och killens släktingar, de tittade på det där tyget då. När de såg det där mödomshinnan då, då såg de att hon var en flicka då.
Känns inte det förnedrande?
Om hon inte visade vara en flicka så skulle de stöta ut henne då. De skulle inte släppa in henne i familjen.
Tycker din gamla mormor att det är okej?
Kommer hon komma ett kajso i hoja?
Ja, kajso. Men jag kanske inte kommer att du vet att jag har fått en bajat och bär som tog. Kommer du in och skriva?
Hon säger att ja, det är helt okej. Men hon säger att då är flickan ren och fin. Och, ja, hon för med sig heden då, kan man säga, till familjen.
Men hon tycker att det ska vara så.
Kommer hon att komma ett hoja kros om hovet?
Nej.
Hon säger ja. De hade pratat om det sen jag var liten då. Jag var ungefär 11 år då. De frågade, ja, den här pojken, vad tycker du om honom? Är han snygg? Tycker du om honom? Och sådär. Men då ville jag inte då, eftersom jag förstod inte så mycket då heller. Jag sa, jag vill inte prata om det här. Jag är för ung, jag är för liten. Jag vill gå ut och leka med kompisarna istället.
Så sedan du var 11 år har du tänkt på dig själv som fru?
Ja, de pratar hela tiden. Även som de är små tjejer, de säger om, ja, den där pojken är fin, du ska gifta dig med honom och sådär. De brukar få in dig i tankarna på små flickorna, så att när de blir lite äldre så är de liksom förberett, kan man säga då, för giftermål. Man kan säga att man blir manipulerad när man är liten. De får in dig i huvudet på en. Man blir nästan hjärntvättad, ska man säga.
Vad tycker du om det?
Själv tycker jag att det är ganska dåligt. De måste få dem att tänka sig att de ska läsa ut skolan, skaffa utbildning. De ska vara självständiga. De ska få bestämma över sig själva, hur de vill leva och med vem de vill leva. Jag har ju själv pratat med min mamma om allt det här, men hon är fortfarande emot. Hon säger nej, så här ska det vara. Vi ska bestämma och jag vet inte vad. Men jag har sagt till henne, jag kommer inte uppfostra mina barn som du har gjort. Eftersom jag har levt här och Och så vill jag se mina barn växa upp då, både blandade kulturerna då. Man kan inte bara hålla sig till en då, för annars kan man lika gärna flytta tillbaks då och bo där och ha de kulturella där då.
Mamma.
Pippiano.
Känner du dig jämställd?
Ja, det gör jag. Inte så mycket, men ja.
Ja, det gör jag. Inte så mycket.
Ja, det är sant. Alltså, man kan inte göra allt man vill.
Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Pakistan.
Är du född i Sverige?
Ja, jag är född i Sverige. Men jag vill inte heller vara som de svenska tjejerna är.
Det är nu 17 år sedan jag träffade de unga tjejerna Fatima och Jasmin. Och året är 2006.
Till exempel gå på fester och sånt. Jag vill själv inte göra det.
Varför inte det?
Det är ingenting. Alltså, min religion och min kultur tillåter inte det. Och jag vill själv inte göra sånt.
Gå på fest?
Ja, typ såna här ungdomsfester och såna här fester. Jag tycker inte om sånt.
Ja, så jag är inte så här, typ värsta religiös, fast jag är så här muslim. Men vissa av mina kompisar, de kan vara ute längre än vad jag är.
Var kommer dina föräldrar från?
Jag kommer från Irak.
Hur har du det då?
Alltså, det beror på. I skolan så är man respekterad, man är jämställd. Det finns ingen orättvisa mellan pojkar och flickor. Hemma, lite orättvis bara för att man är en tjej. Jag har ju två äldre bröder. De får ju... av min mamma så får de göra vad de vill. De har fått så mycket kärlek, moderkärlek, så att de tror att de behärskar över familjen. Jag får inte göra det saker mina bröder gör.
Och det är din mamma som säger det?
Mm, mamma.
Du tycker att du lever i en brist på jämställdhet hemma?
Ja, verkligen. Det är orättvist. Jag vaknar på morgonen, går och tar på mig de kläderna mamma tillåter. Och så får jag gå ut till skolan, om det är skoldag. Och så kommer jag hem, inte så sent. Om det är sommar och solen går aldrig ner så får jag komma typ 8 eller något sånt. Men att gå till disco med främlingar, sådana där saker får jag inte göra. Och jag får inte ta på mig vilka kläder jag vill. Eller vi ser, förra året var det ett mod att ta på sig minikjol. Hon tillät inte det, för hon säger att folk kommer stäcka skit och köpa en shorts istället. Där ingen kan se dina trosor.
Hur har du det då?
Jag tror inte heller jag får gå på såna här fester med främlingar och så.
Om jag skulle säga att du lever ett liv i brist på jämställdhet, vad skulle du säga till mig då?
Jag skulle säga att det är så jag ska leva. Alltså, det är meningen att jag ska leva så som jag gör. Jag tänker inte så här, jag skulle vilja leva som alla andra svenska tjejer och göra så som de gör. För att jag är nöjd med så som jag har det och så som jag lever. Jag tycker det räcker för mig. Jag behöver inte gå ut på fester med främlingar eller något.
När du säger det tycker jag det låter väldigt spännande. Fester med främlingar, det känns som det är något jag skulle vilja göra. Du har aldrig haft lust att gå på en fest med en främling någon gång?
Nej. Det finns också andra sätt att träffa personer, inte bara att gå på fester med dem eller något.
Oj, det är mamma. Är det mamma? Ja, du får prata. Skulle hon kolla vad du gör eller?
Ja, kanske. Alltså så här, var försiktig så här, varje gång typ.
Jag har ju bestämt mig att jag ska kämpa i skolan och få ett bra jobb som du säger doktor eller något sånt. Så jag ska flytta så långt härifrån. Ja.
Långt ifrån förorten eller långt ifrån Sverige?
Antingen så slänger jag ut mina föräldrar från Sverige eller så flyttar jag till ett annat land.
Ja. Det är de som är problemet alltså?
Ja.
Du verkar ha en liten annan syn på det här med jämställdhet.
Ja, jag tycker att det som deras föräldrar lärde dem har de gett vidare till oss barnen. Men jag tror inte det är inte någonting negativt som att jag tycker inte om att mina föräldrar säger så här till mig, och jag tycker inte om att de gör så mot mig eller något. Jag tror faktiskt att det är bättre för mig själv vad de säger, för jag förstår det senare.
Jag tror att du är en ganska lydig dotter.
Ja, för det mesta tror jag också det.
Jag tror att du är den olydiga dottern.
Japp. Ja, jag är den olydiga.
Varför är du en olydig dotter?
Om jag hade andra föräldrar så skulle jag inte vara olydig. Alltså jag gör allting rätt. Föräldrar har inte så mycket erfarenhet. De kommer från en annan generation. De kommer från ett annat land. Deras kultur var helt annorlunda. Vi kommer hit till Sverige, jag växer upp här, och då jag vet vilka saker som är rätt, vilka saker som är fel, och de har brist på sådana där kunskaper. Så jag har rätt, så därför gör jag uppror. För de gör fel.
Jag är mer lydig än olydig.
Varför det?
Jag är typ nöjd.
Eftersom jag är van att leva så som jag lever, och jag vet att det är så jag ska leva. Men de brister, de tänker jag inte riktigt på. Jag bryr mig inte riktigt om dem.
Men du kanske kommer att göra det om några år. När det kanske kommer vara roligare att gå på fester med främlingar och få göra lite mer som man vill.
Eftersom jag aldrig har gjort det, och jag tror inte heller att jag kommer göra det, så kommer jag aldrig tänka på det.
Vad sa du?
Hjärntvättning.
Hjärntvättning, säger du. Det är ett starkt ord.
Jag har inget annat ord för det.
Varför viskade du det här ordet när din kompis pratade?
Men för då kände jag igen mig. Jag var ju som henne. Orka bråka med sina föräldrar om och om igen. Varför får jag inte gå ut? Varför? Man är ju, blir ju hjärntvättad.
Hur har det påverkat dig, tror du, som person?
Hur ska jag förklara? Till exempel om vi sågar av en gren i en träd, så kommer inte, det kanske inte kommer växa grenen igen. Så jag kapar av de där känslorna, de övertygliga känslorna. Om mina föräldrar inte skulle ha sagt nej, för du gud, så skulle jag varit en vild, vild tjej. Så det påverkar hela mitt liv.
Jag tycker inte att jag är hjärntvättad. Alltså, min kultur är så och min religion är så. Så det är inget, jag tycker inte att jag är hjärntvättad. Jag väljer själv. Jag kan säga till mina föräldrar, jag kan tjafsa med dem och säga att det ni säger är fel. Men jag tycker inte att de säger fel. Det är därför jag aldrig tjafsar mot dem.
Vad säger du? Vill du ha en sån dotter?
Inte för att vara taskig, men nej. Fan, nej. Nej, tanken är upp. Men jag kommer uppfostra min dotter på ett helt annorlunda sätt än vad mina föräldrar gjort. De ville att jag skulle bli en helt annan tjej. Men jag hann vakna upp till. Jag vaknade upp innan det var för sent. Så jag vet själv hur jag ska uppfostra mina barn.
Vad är det som gör att du har reagerat och sagt stopp och belägg? Och du inte?
Jag har ju fått mina kunskaper av egna erfarenheter. Jag kan tänka logiskt. Jag säger inte att jag är Albert Einstein eller sånt, hans efterträdare. Nej, utan att jag säger att jag vet vad jag gör och jag är säker på det jag gör. Och jag vet bara att jag har rätt.
Hallå?
Ja, hallå. Det är Mia Blomgren, Sveriges Radios P1.
Hej, Mia.
Hej. Du skrev ju ett ganska långt mejl till mig efter Akademikerjävlar.
Mm.
Och då skriver du så här. Hej Mia, tack för dina programserier. Det är intressant att du bland annat belyser klassbegreppet utifrån tema utbildning. Och så skriver du så här. Jag själv och många akademiker med invandrarbakgrund som jag stött på under mina år i högskolan och senare yrkeslivet har brottats med orimliga prestationskrav. Många gånger riskerar kraven driva en mot självutplåning. I striden om erkännande från en uppoffrande föräldrageneration, föräldrar, släkt och vänner, uppstår ett glapp mellan den individ man faktiskt är och den person man trodde att man ville vara.
Jag har själv suttit många timmar i terapisoffan och undrat varför jag stångat mig blodig för att bli civilingenjör. Jag trivdes ju jättebra med att jobba som vårdbiträde och ta hand om äldre och vara ganska uppskattad. Med vänlig hälsning, Sima.
Ja.
Hur gammal är du?
Jag är 33 år.
Vi är nu framme vid år 2021. Var befinner du dig just nu?
I en villa, bottenplan, Mullsjö.
Om du skulle sätta dig själv i en kategori av människor, vad skulle du kalla dig själv då?
Jag är gruppen vanligt folk. Jag lever ett ganska vanligt liv. Det är ganska enkla saker som gör mig lycklig. Och det kanske tagit lång tid att inse det. Men det har också varit en följd av alla liksom, terapibesöket. När man lägger ribban på en rimlig nivå ungefär. Stressa och jäkta sig själv och ha ouppnåeliga krav. Det mår ingen bra av och jag har inget undantag. Liksom.
Det låter som att du har betalt ett högt pris för din klassresa.
Ja, kanske på ett rent hälsomässigt i perioder, ja. Men jag har ju fått tillbaka väldigt mycket så jag har inget att klaga på. Det jag har tänkt på när jag som ser mina svenska barndomsvänner som jag växte upp jämsides med att jag upplever att många av dem också har kommit från olika ekonomiska bakgrund. Men det här med att studierna är så himla livsavgörande, det upplever jag inte att så har det inte varit för mina svenska kompisar. Utan man ser på det som att men det är en liten fas i ens liv. Och man behöver inte hänga upp sig på det. Och så ibland funderar jag på om jag hade haft en sån bakgrund. Så att jag hade varit svensk så hade jag kanske haft större självmedkänsla när det inte gått bra. Eller om man har haft liksom mindre katastrofkänslor kopplat till utbildning i alla fall.
Du är en duktig flicka.
Ja, det kan man väl säga.
En helt vanlig duktig flicka.
Ja, men jag tror också att det här att om man växer upp med föräldrar som kanske haft en resa bakom sig, varit akademiker i hemlandet, börjar på ruta ett här i Sverige och sånt där sitter vi också. Liksom ingen ska tala om för mig att jag inte kan vara lika bra på svenska eller ingen ska förebrå mig för att vara sämre än någon annan för att jag har en annan bakgrund. Och det där tror jag att det här mindervärdeskomplexet finns nog hos väldigt många av oss också med invandrad bakgrund.
Nu hör jag någon.
Ja, nu kommer Antisimex och ska besiktiga huset idag av alla dagar. Min man sköter det, så det.
Vad heter din man?
Han heter Joel. Han hälsar så gott här.
Hälsa tillbaka. I nästa avsnitt.
Jag gick på internatskola dessutom. Och på Lundsberg så gick utomordentligt få personer vad vi idag skulle kalla för arbetarklass. Utan alla kom ur högre ståndshem. Från överklasshem skulle man kunna kalla det för.
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Mia Blomgren.
Jag känner hur rytmen går in i mig. Bum, 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 bum. Att svenskarna sjunger.
Och har du några tankar om programmen så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.